Brottskod 09 av Bodil Mårtensson i en remasterad nyutgåva, uppläst av mig, Kjell Bengtsson.
Kapitel 1. Abonnenten kan inte nås för tillfället. Anders D. Persson kisade mot det skarpa ljuset och hoppades att den förbaskade svetten som ideligen rann ner för pannan skulle upphöra, om så bara för ett enda litet ögonblick. Han tyckte det var svårt nog som det var att inte riktigt kunna urskilja de exakta konturerna. Ändå ville han inte riskera att störa fokuseringen genom att ha solglasögon på sig. Inte när det gällde en så avgörande sak som identifikationen. Många hade nämligen, i precis det här stadiet, lurats av polaroidens förrädiskt utjämnande effekt och helt missat de där specifika, avgörande brottytorna. Vilket vid detta tillfälle skulle vara ett ödesdigert misstag. Särskilt som det gällde skelettben. Och i synnerhet då mänskliga sådana. Om man gjorde en blunder nu skulle man kanske aldrig någonsin få reda på vad personen egentligen hade råkat ut för. Tänk om det faktiskt rört sig om mord. Han vände på huvudet i samma ögonblick som en stor svettdroppe föll från nästippen, missade bevisföremålet och istället förrångades vid kontakten med den uttorkade marken. Fan vad det kliade i tre dagars stubben på hakan under den här brännheta solen, tänkte Anders. Men kunde just nu inte göra det minsta åt det. Han var universitetsadjunkt vid institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. För tillfället tjänstledig för att leta efter den sista ledtråden till teorin som låg till grund för hela hans avhandlingsarbete. Missade hans skarpa blick det han sökte skulle han avgjort inte hinna avsluta arbetet i tid, inte innan någon annan kanske han före. Platsen han befann sig på var Pompeji. Utgrävningen han höll på med låg i närheten av centralbaden och var de avslutande i ett pågående projekt. Han hade deltagit i en lång rad liknande under utbildningsåren. Allt för att finna belägg för sin tes att renligheten var en betydligt mer segregerad och diversifierad sysselsättning än man hittills ansett. I de stabianska termerna, en bit bort, var det väl dokumenterat att aristokratin njutit både det ena och det andra i samband med tvagningen. Lyxföremålen där visade klart att de nyttjats av överklassen. Den här anläggningen hade till stora delar varit betydligt mer plebejisk och ändå fortfarande ett ställe för ordning och hyfs. Men även inom underklassen fanns skikt. Det Anders och hans kollegor utforskade, vad de sinsemellan kallade terme populi, hade legat avskilt och redan tidigt antagits ha varit resterna av en betydligt torftigare avdelning. Man hade gjort fynd som påvisade att det var en blandning av bad, horhus och spelhall. Inget nytt under solen, kort sagt. Solen, ja. Här i Italien var det redan rejäl varm försommar. Och utgrävningen hade gått bra. Anders var mycket nöjd. Kunde han nu bara avgränsa den där lilla detaljen i benet som utgjorde bevis på ond bråd död, så hade han även lyckats knyta kriminalitet till lokaliteten. Vilket skulle innebära att han snyggt kunde runda av sin, ja, om inte banbrytande så i alla fall uppseendeväckande avhandling. Än med ett fascinerande scenario för hur verksamheten just här i terme populi sett ut. Var det att undra på om Anders både svettades och grinade illa när han nu ansträngde synnerverna till max? Plötsligt miste han koncentrationen helt och lyssnade intensivt. Fast varken stört eller irriterat, utan med ett förnöjt leende när han hörde det där ljusa, insinuanta busskrattet. Han skulle ha känt igen det, även om han hörde det över folkvimlet i Pekings brusande gatuliv. Det kom från hans viktigaste fynd någonsin. Lenore. Anders var normalt en ganska ordinär lundaforskare på 35 år plus, av medellängd, med medellångt sangdrehår, normal kroppsbyggnad och gråmelerade ögon. Klädde sig helst i jeans och jacka. Åt mest för att få i sig föda. Och sov eller degade när han inte jobbade. Visst hade han haft sina små förhållanden. Men inget hade varit varken passionerat eller långvarigt. Själv såg han sig så alldaglig att han var nästintill osynlig. Lenore, däremot.